Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Ny podd. Och vi ska gå igenom, för se hur många jag hittar där. 14 myter om träning och kost och egentligen fitness. Det här med att gå ner i vikt och allt sånt, det är mycket ibland när liksom det kommer råd om det här, men försöker man förklara rätt komplicerade biologiska system och komplicerade liksom problem på ett enkelt sätt och ibland nästan till magi. Och en hel del önsketänkande hur det ska gå till. Det är komplicerat, det är rätt individuellt. Det finns faktiskt en hel del forskning på det, men det gäller att kunna tolka den rätt. För forskning när det gäller just mat och kost visar ju så att folk är notoriska lögnare när det gäller mat. Sen självrapporterande, när man frågar då folk vad du ätit och hur mycket och sånt där, de är nästan alltid fel, utan man kommer inte riktigt ihåg vad man har ätit. Man till och med ljuger för sig själv. Om ni tänker efter hur mycket ni ätit och sånt där, ibland när man försöker göra sån här, tänka tillbaka, vad jag ätit. Att man ljuger till och med för sig själv, för det är lite jobbigt att man har smält i sig en massa grejer. Så ofta är forskningen rätt komplicerad. Det är svårt att tolka forskning kring det här. Sådär. Men det finns ju en hel forskning och det finns en hel del myter, så vi ska gå igenom det där. Och en del är såna här självklara grejer som jag tror kanske många av er redan har hört. Men häng med hela vägen, för att det finns några grejer som jag tror kanske inte är sådär allmänt kända. En som jag tror många av er redan vet, det är det man hör kanske oftast. Jag ska förvandla fett till muskler. Det går ju inte. Det är alltså helt omöjligt. Det är fysikaliskt omöjligt. En fästcell kan inte bli en muskelcell. Så är det. Utan man måste få bort fettet och så bygger man muskler. Det är så det funkar. En annan grej som man ofta hör, myt nummer två. Det hör man rätt, alltså ofta hör man rätt mycket. Jag menar, pass och man läser tidningar och allt sånt där. Att nu ska vi bränna fett. Gör de här sit-upsen så bränner du fettet kring midjan. Fett går inte punktförbränna, utan fett är liksom, när man gör något så förbränns det likadant under hela kroppen. Jag såg någon forskningsrapport där man då, man gjorde 1 miljard sit-ups typ, jag kommer inte exakt ihåg hur det var, så ökade förbränningen något. Men det är en liten rapport jag satt. Men det generella rådet är att det går inte att punktförbränna fett. Så du kan göra hur mycket sit-ups du vill. Det kommer bredda fett jämnt över hela kroppen. Du kommer få jävligt starka magmuskler, vilket inte är något negativt. Men de kommer inte synas under fettet. Vi återkommer till den. En rätt nylig grej jag läst om, som jag har faktiskt varit ute lite och sprider den här myten själv. Man ska erkänna när man har gjort fel. Och man kanske har repeterat saker som man har läst och sånt där. Och det här är något som jag tror många experter, och jag har hört professorer säga om det här. Sittandet är farligt. Den här tror jag inte ni har hört. Och det här är rätt nytt i min kunskap kring det här. Sittandet, om man jämför naturfolk med oss och tittar hur länge de sitter och hur länge vi sitter, vad tror ni skillnaden är? Vi sitter lika mycket. Tittar man på naturfolk så sitter de. De är inte så att de klättrar runt i träd hela dagen, utan de slappnar av och vilar. Och det där är rätt intressant. Men vad är skillnaden? Det är inte sittandet som är farligt, utan det är att stilla sittande en längre tid. Det är däremot farligt. För tittar man på de här naturfolken, då reser de sig var tionde minut ungefär, medan vi sitter mycket längre perioder. Och det gör ju att liksom vårt hormonsystem stängs av, vi får inte igång liksom pulsen, allt stagnerar, och vi är verkligen inte gjorda för det. Vi är gjorda för att liksom ha igång kroppen. Sen säger man då sittande, så har man gett stolen liksom skulden för allting. Och stolar har vi suttit på liksom länge, men ryggstödet är rätt nytt. Det är liksom någon gång på mitten av 1800-talet det börjar bli vanligt. Det har funnits innan, men det är då det börjar bli vanligt. Och det med ett ryggstöd så sitter man på ett helt annat sätt än som man satt tidigare på en pall. Och som de flesta naturfolk, de sitter ju på marken, och det blir en helt annan grej. Om man tittar på den här Asian squat, som det heter. Jag har en PT-kund som är thailändska, och hon har ju suttit hela livet när hon var liten. Liksom. Nu har hon ju kommit i västvärlden och sitter i soffan och sånt där. Men hon har ju suttit hela livet på huk. Liksom. Och det har ju inte varit jättesvårt att liksom stretcha upp henne i en split. Liksom. För att hon har den rörligheten med sig på ett helt annat sätt. Så att sittande är inte farligt, utan det är hur vi sitter och det är hur länge vi sitter som är jättefarligt. En annan grej som jag ofta ser folk säga, men jag står på jobbet. Det är jättebra, men det är inte det som är problemet. Det är ju att du är still som är problemet. Och problemet för många när jag ser folk står, det är att man ofta står och lutar lite över på ena benet, och då får man en jävligt dålig belastning för rygg och sånt. Så att det är klart du ska stå, det är jättebra, men försök stå mera jämnt. Och många står också, så låser man knäna. Och det är inte en naturlig ställning. Och tittar man, om ni ställer upp framför en spegel och så låser ni knäna, titta på er rygg då, den kommer bli böjd. Utan en normal ställning för en människa, det är att ha något lätt böjda knän. Det är så vi ska stå. Och då blir ryggen rak. Så att stå är inte lösningen, utan det är att röra på sig som är lösningen. Och försöka få lite rörelse var tionde minut. Det kommer att eliminera väldigt många problem. Så det där är en rätt intressant grej, och där man kanske behöver ett nytänk. Och jag försöker själv sitta rätt mycket på marken. Jag har ingen soffa hemma. Och jag känner själv, jag rör ju på mig väldigt mycket under dagarna. Jag har PT-kunder, jag jobbar ju med träning. Så att jag rör ju väldigt mycket på mig. Men jag sitter ju i omgångar, som till exempel nu när jag spelar in en podd. Då sitter jag en timme. Och jag känner ju direkt att jag blir stel, ryggen blir stel. Det är inte bra att sitta. Och det är lätt hänt, även fast man kan det här, även fast man vet att man behöver röra sig var tionde minut, så blir man sittande enkelt att liksom bara fastna i gamla mönster. Och man har haft sittande yrken och sånt där. Jag har inte haft det så mycket, men jag har suttit ändå och skrivit och sånt. Och därför så brukar jag liksom som regel ha att jag reser på mig, rör mig lite på ryggen. Får igång pulsen lite lätt så där var tionde minut. Och då är alla de problemen borta. Det är exakt samma, när jag åker då kan man inte stanna var tionde minut när man åker bil. Men att man behöver stanna en gång i timmen för att gå ut och röra på sig, det mår man bra av. Vi har ju vårt lager för Robertos punktshop, där jag hoppas att ni går in och shoppar nu. Om ni tycker att programmet är bra. Eller om ni vill ha en bra olivolja. Då är det ner en och en halv timme till Norrköping. Och det känner jag vid ryggen. Så jag försöker i alla fall stanna en gång där under en och en halv timme och röra lite på mig. Samtidigt som jag försöker röra mig lite när jag sitter och då blir det bättre. Det var tre myter, va? Och nu kommer myt nummer fyra. Jag var dålig på att läsa. Det här med ålderdomen, det här är en rätt intressant grej. Gamla, det är då man, när man blir gammal, då ska man relaxa. För det gör man när man blir gammal. Och det där stämmer inte alls. Och det här är jättespännande när jag läste om det här. Om du tänker på naturfolk, där rör sig äldre nästan mer än yngre. Vet ni varför? Det är en väldigt spännande. Om du tänker på andra djur. Vi är ett av de få. Jag tror att det är någon till som jag inte kommer ihåg nu. Jag tror att det är ett djur till. Som lever efter vi har slutat reproducera sig själva. Vi lever i 20-30 år. Ett naturfolk då. Vi lever ju längre i västvärlden. Efter vi har slutat kunna ha barn. Varför då? Jo, gamlingarna tar hand om barnen. Det är en jättedum... Alltså dels så är ju våra barn tar ju längre tid än de flesta andra djur att klara sig själv. Så det är en väldigt, väldigt lång period där man måste ta hand om barnet, lära barnet, passa barnet. Och tittar man då resursmässigt, ska man låta en ung kvinna eller en ung man passa barn? Nej, de ska ut och plocka bär. De ska ut och jaga. Vem är det som passar barnen när det gäller naturfolk? Jag bara rätta till den här. Jo, det är mor och farföräldrarna. Rasa, sådär. Nu. Där, förlåt brottningen med... mickarna. Jag tror jag vann faktiskt. Ja. 1-0 till Paolo. De passar barnen. Och det där är ju väldigt, väldigt viktigt för ålderdomen. För att när man pratar om det där relaxa, när man blir äldre, det är exakt tvärtom man ska göra. Det är kanske viktigare än någonsin att röra på sig. Det är viktigare än någonsin att träna. För att det minskar sjukdomar, och framförallt ska äldre människor styrketräna. Muskler är en av de viktigaste sakerna man kan ha med upp i ålderdomen för att göra ålderdomen bättre. Och det där är ett problem. Varje år efter man är 40 så förlorar man 1% muskelmassa per år. Och det blir ju mycket. Kanske inte efter ett år, men efter 10 år, efter 20 år, efter 30 år, efter 40 år. Då blir det ett jätteproblem. Men som jag brukar säga, det finns ett bra medicin mot det här. Den kallas träning. Och den blir faktiskt viktigare när man blir äldre. Att bygga muskler. För muskler är en av de viktigaste sakerna för att leva länge. För en av orsakerna till att folk liksom slutar, alltså där man inte kanske riktigt ser sambandet, utan man dör av andra saker. Men fallskador är otroligt allvarligt. Det är för att när man ramlar, så har man på sjukhus kanske, eller man får en lång period då man inte kan röra sig. Och så kanske inte man läker på samma sätt. Man slutar gå, man blir rädd, man får ont när man går. Och det där är det sämsta man kan göra som gammal, det är att sluta röra sig. För att rörelse, det är det som gör att liksom man, det minskar risken för sjukdomar. Hjärnan, allt det här mår bra av att det pumpas runt blod i huvudet. Och varför är muskler viktiga då? Jo, nummer ett, att förhindra fallskador. det är att man har muskler. Så att om ni är lite äldre eller om ni har farmor och farfar eller mamma och pappa som är för min del börjar bli äldre. Mamma är 82 och min pappa är 86. Morsan är jätteduktig. Hon går ju på gym och simmar och sånt där. Och det där gör ju stor skillnad. Hon är en riktig krutkärring den där. Och det beror mycket på att hon rör på sig. Och sen passar hon min brorsa har ju lite yngre barn som hon passar ofta. Och det är ju det hon är gjord för. Så att vill ni göra en tjänst till mamma och pappa, låt dem passa era barn, för det är det de är gjorda för. Nummer 5. Man blir tjock av pasta. Det här har vi pratat lite om förut och det är lätt att säga att det är partymålet här. Men det här är också en sån här dumhet. Det är ofta de här moderna bantningsmetoderna, de är alla en liten utveckling av blomningen från den där LCHF-grejen. Liksom, att kolhydrater är det absolut farligaste man kan äta och det höjer insulinet och då dör man om insulinet går upp och sådär. Och det där är ju bara dumheter. Ta bort kolhydraterna så går du ner i vikt. Nej, inte nödvändigtvis. Men alltså, det är som att säga så att det finns miljarder säkert, ja, i alla fall miljoner människor som har bantat genom att äta mindre energi och men även äta kolhydrater, va, som har lyckats. Så det där är en av det här gänget, ofta när folk har såna här militanta åsikter så är det så här, jag har ju varit lite arg i såna här pastaförespråkare och säger att saker och ting funkar. Men alla metoder funkar. Det funkar att äta mindre kolhydrater om man äter mindre kalorier. Det funkar att äta bara kolhydrater om man äter mindre kalorier. Hela grejen för att lyckas med sin viktnedgång är att man måste hitta ett system som man tycker gör livet värt att leva, som man pallar göra. För en del blir det här att skippa kolhydraterna, det blir en enkelt sätt. För att kolhydrater har ett problem, det är jävligt gott, va? Och då äter man lite för mycket om man har dålig vilja. Så tar man bort kolhydraterna så kan det bli enklare för att maten blir lite äckligare. För att kolhydrater är liksom, de ökar suget och allt sånt där. Men det finns liksom, det är ingen magic bullet. Bara för att du liksom slutar äta kolhydrater så går du inte ner i vikt. Du går ner i vikt för att du äter mindre kalorier. Och då funkar det liksom ingenting annat. Och det är så här, man behöver inte pasta till exempel. Du behöver 120 gram glukos för att liksom överleva en dag. Och det behöver inte komma genom kolhydraterna, utan det kan levan ta fram. Så man behöver inte kolhydrater. Där säger man ofta på de här liksom antikolhydratsgänget att ja, man behöver inte kolhydrater. Nej, men du klarar det på 50 gram protein per dag. Ska man bara äta 50 gram då? För att man klarar sig på det? Nej, för det är inte optimalt. Och det är exakt samma sak med utan kolhydrater. Det är klart att man kan hitta enskilda idrottsmän som har lyckats bra utan kolhydrater. Men de är ofta i långdistanssporter. Där funkar det ju. Men alltid explosiva sporter. Det finns folk som lyckas där också. Men där behöver kolhydraterna. Och vet ni vad? Jag åt pasta 2 gånger idag, under dagen idag. Och vet ni vad som hände? Jag blev lycklig. Så att det är också en otroligt viktig faktor i att få, liksom, ett liv handlar om kvalitet i livet. Liksom. Om du tar bort något som du tycker väldigt, väldigt mycket om, som de flesta normala människor gör, är vi i livet vilken värt att leva då? Jag skulle säga att det är liksom... om man tittar på hur jag äter gröt på morgonen, kolhydrater, jag äter pasta till lunch, jag äter pasta på kvällen och så äter jag en liten sån här kvällsgröt också. Så jag äter kolhydrater 4 gånger om dagen. Men Och jag har rutor på magen. Men det är för att jag vet, jag har koll på exakt vad jag äter. Dels har jag hållit på med det länge. När jag boxade så tävlade jag i min klass som heter weltervikt. Jag boxade VM-fighter i flera olika kategorier. Men min riktiga viktklass var 66,7 kilo weltervikt. Och då bantade jag rätt hårt. Det var rätt tufft för mig att komma ner i 66,6 kilo. Och det gav mig också en kunskap om dels en förståelse för en själv, vad som funkar mentalt och sånt. Men så fick man ju otroligt mycket. Jag är ju legat i Las Vegas och boxat på de här stora galorna. Där fick man ju hjälp av skickliga dietister. Så man fick också en kunskap hur det här funkar. Och det funkar lite, alla, det finns liksom inte en lösning, utan folk är lite olika rent psykiskt. Man tycker olika grejer är gott. Och man blir mätt på olika sätt på olika liksom. Så man måste hitta en metod som funkar för mig liksom. Men om man tittar på hur jag äter, och jag äter liksom i princip som min farfar har gjort. Jag äter mycket mycket linser, jag äter mycket grönsaker. Jag äter pasta till. Jag äter ofta bröd också istället för bara pasta. En sås och så bröd och sånt där som man gjorde mycket förr i tiden i Italien. Så där. Och tittar man på de här blå zonerna där man har mest hundraåringar. En av de här blå zonerna, den finns på i Italien, på Sardinien. De har världens äldsta manliga befolkning. Och vet du vad de äter? De äter pasta och mycket bröd. Och tittar man på södra delen av Italien, Neapel har man ju också väldigt mycket hundraåringar. Italien är ju liksom, gå inte och titta på Italien som en enhet, för att Italien skiljer sig väldigt väldigt olika när det gäller kulturellt och framförallt kulinariskt. Alltså man har väl typ, jag menar, om man bara tittar på där jag kommer från, Neapel, om jag tittar på vad napolitanerna äter. Vi kommer liksom en halvtimme utanför upp i bergen. Vi äter ju lite annorlunda vad de gör. Och åker man lite längre upp i berget så äter de helt annorlunda. Om man tittar hos oss så har man ju väldigt mycket tomatsås, klassisk syditaliensk mat. Men åker man upp lite i bergen så helt plötsligt så blir det mindre tomater. Och det blir mer ost och mer svamp och sånt i maten. För där i Italien har man verkligen behållit sitt lokala kök, och det är jävligt häftigt. Men därför är det svårt att säga att det här är den italienska kosten och det här är nyttigt och sånt. För att i norra Italien äter man ju kanske inte den här klassiska, om man tycker är medelhavskost. Där man äter mycket mer grädde och man äter mycket mer ost och sådär, ris. Medan i södra Italien så är vi mer liksom grönsaksbaserade och framförallt tomatbaserade. Tomat, olivolja och inte alls mycket smör som det är i norra Italien. Men tittar man på de delarna där man äter ett klassiskt medelhavskök, då blir folk gamla. Så att säga att bara, ja, men kolhydrater hit och kol, det är inte bra, det där är bara dumheter.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, "What the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
Nummer 6. Löpning är jättebra för att bränna fett. Nope. Det är ett rätt dåligt sätt att bränna fett, ska jag tala om för er, och gå ner i vikt. Flera olika saker och flera viktiga saker. Och det här, nu ska tjejer lyssna som håller på och löptränar och festa göra för vill gå ner i vikt och allt sånt där. Ett, löpning bränner inte fett, det bränner kalorier som all träning, det måste man ju förstå. Du måste skapa ett kaloriminus för att gå ner i vikt. Problemet med löpning är att du inte bränner så jättemycket kalorier när du löper. Det är ett rätt ineffektivt sätt att bränna kalorier. Vet ni vilket det bästa sättet är att reducera kalorier? Det är att äta mindre kalorier. Så det minst ansträngande grejen, för ni måste springa, ja, nu säger jag, men Gunde Svan, han käkade 10 000 kalorier om dagen, japp, men han åkte skidor hela jävla dagen, det gör inte du. Så du kan inte käka 10 000 kalorier, du kan inte ens käka 2 antagligen. Utan det enklaste sättet och det bästa sättet för en normal människa, det är att minska kaloriintaget. Du ska springa av helt andra anledningar. Löpning är något av det bästa man kan göra för hjärnan. 4 km löpning stimulerar lika mycket serotoninproduktion som ett Prozac-piller. Det finns inget problem som inte blir lite bättre om du går ut och springer en liten stund. Så löpning ska göra för att rensa hjärnan. Du ska göra det för hjärtat. Du ska göra en för massvis med andra saker. Men för vikt är det väldigt, väldigt ineffektivt. Men det är inte att det är onödigt eller att ni inte ska göra det. Men det är rätt ineffektivt. Så löpträna, och det är en del i att bränna kalorier. Men det är inte the main thing. En annan problem, Det är att många som håller på med det här med löpning, speciellt tjejer, det är att ligger man väldigt lågt i kalorier, löptränar väldigt mycket, då kommer inte kroppen bara bränna fett, det kommer också bränna muskler. Och det där är jättekorkat och väldigt, väldigt dåligt. För är det något man vill ha för muskelnedgång, något man vill ha för att liksom hålla energi, liksom, alltså att göra av energin ändå, det är att ha muskler. Det är en av de absolut viktigaste grejerna för att hålla sig liksom smal. Det är att ha muskler, för muskler i vilande form bränner energi. Det tar otroligt mycket energi att ha muskler. Så att sätta igång löptränaren, ligga på väldigt lågt i kalorier, kommer göra att ni bränner muskler. Och det får då i princip motsatt effekt. Det är dåligt för att sen kunna hålla vikten. Det är dåligt för kroppen. Det är dåligt för ålderdomen. Att löpningen liksom, den förstör, alltså håller man på länge och springer väldigt, väldigt mycket. Jag såg en väldigt intressant studie med de här, det finns en stammar i Afrika som sysslar med så här pursue hunting, det vill säga att de, jag vet att jag pratade om det här någon gång förut i podden, men att du vet, de säger, åh titta, en hjort eller en gazell kanske i Afrika, den där ska vi döda. Och sen så joggar de efter den där och gazellen drar iväg sig in i helvete, men de spårar den här gazellen, och sen så efter 6 timmar då är den ju helt supertrött, den här gazellen. Så att de jag såg en, de i princip, den hade bara gett upp, de kunde gå fram till gazellen och bara trycka in spjutet i dem. Men tittar man på de här, de som kan springa liksom i dygn, de här, de är ju otroligt löpstarka, de här stammarna. Tittar man på hur mycket de förbränner, så är det rätt dåligt. Det är ungefär som när vi är ute och går. För att det finns en adaption, alltså kroppen är jättebra på att effektivisera, så att den vänjer sig med den här rörelsen. Och då kommer göra av med mindre kalorier, mindre energi, och det kommer... Ja, det kommer försämras allting. Nummer 7. Göra sit-ups så får du fram magrutorna. Det har en liten punktförbränningsgrejen att göra. Som sagt, det går inte att punktförbränna fett. Och fett kan inte bli muskler och muskler kan inte bli fett. Det har jag faktiskt hört någon säga, att bodybuilders och säga, ja, men det där, de kommer bli så tjocka sen när de slutar träna. Ja, de bodybuilders som slutar träna blir tjocka inte för att musklerna förvandlas till fett, utan för att de äter lika mycket som de hade massa muskler, och så finns det ingenting som förbrukar musklerna. Eller kalorierna sitter i som musklerna förbrukar det, och då blir man tjock. När man gör sit-ups så kommer man ju bränna liksom, kalorier runt hela kroppen. Så att för att de ska synas, om du vill få fram ditt sixpack, den är min kompis med den här. Det är en brottningsmatch. Ja, vem vann? Ja. Vad heter det? Vill man gå ner i vikt så gör man det genom att få ner kaloriintaget. Behöver ni hjälp med det så har jag faktiskt en tjänst som heter Coach Paolo. Där ni går in och där ni får personliga träningsscheman, kostschema. Ni får massvis med recept att välja. Ni får inköpslister. För du vet, man kan ha alla intentioner på jorden att äta rätt. Men finns inte råvarorna hemma så kommer ni inte äta rätt. Ni får personliga träningsprogram. Ni berättar för mig, jag har ont där, jag har ont i ryggen. Jag har där vill bli starkare, jag blir vigare där. Jag behöver stretcha på det här, jag vill lära mig stå på händer. Du får ett helt personligt träningsprogram av mig. Och jag finns där och svarar på frågor flera gånger om dagen om ni har någon fråga, för att hjälpa er. Och jag har ju hållit på snart över en månad, och mina första kunder nu, de har jättebra resultat. De är nere jätteduktiga har de varit och liksom verkligen lyckats. Sen tycker jag inte, och det säger jag till alla mina kunder, att de får inte gå ner för mycket i vikt. Utan man ska ta det lugnt och sansat, för grejen är, om man håller på så här crash diets, då lär man sig inte, utan det här ska också vara en läroprocess. För att en dag ska du liksom gå vidare i livet, och då måste man ju lära sig, hur ska jag äta för att hålla vikten? Och håller man på och liksom så här äter ingenting och crash diet och bara massa konstiga grejer, jag menar, de har ju inte lärt sig någonting, utan den här resan tillsammans med mig i min app, det är ju en resa där man ska också lära sig hur man liksom tränar, hur man äter, hur man hittar de rätta liksom sakerna att äta, hur man får rätt kalorimängd och allt sånt där. För till slut så behöver man inte hålla på och liksom räkna och sånt, där man lär sig vad man äter. Liksom. Och det, jag som har hållit på länge med det där, liksom, jag tror jag missade min första invägning. Jag har missat en invägning i hela mitt liv. Jag kanske var 10 år. Tänk att de inte lät en 10-åring tävla. Men det var back in the days. kanske var bra. Ja, för att jag har aldrig missat en invägning igen. Jag tror det var i Högdalshallen. I Högdalen jag missade. Kommer fortfarande ihåg det. Muskler väger mer än fett är nästa myt. Myt nummer 8. Det där är någon sån här grej. Muskler väg är mer dens, det vill säga de är mer kompakta och därför väger de mer. Men så att det där är väl inte riktigt, stämmer inte riktigt, även fast jag är en sån som säger det. Men de väger mer för att de är mer kompakta musklerna. Och det där är ju ofta ett problem med kunder och sådär, när man ska titta på när man börjar sin viktresa, så brukar man gå ner lite i början, men sen så kan det ta stopp lite grann. Men då det här är en jätteviktig grej som jag är jättenoga med att tala om för mina kunder. De säger, jag vill gå ner i vikt, säger de. Nej, det vill du inte alls det. Jo, det vill jag. Nej, det vill du inte alls det. Du vill gå ner i fett. Och det är det som är skillnaden. Så att i början så blir man ju av med en del fett och ibland en del vätska hänger med också. Men sen så börjar det mygga muskler, och muskler är ju mer kompakta. Så att det kan ju väga en del mera. Så att inne på min app så har vi tydliga så här mätgrejer. Alltså man tar kort varje vecka, man mäter. För att det pratade jag om i min podd tidigare. Att det är en av de, om man tittar på folk som lyckas gå ner i vikt och framförallt de som lyckas behålla vikten. Det är folk som är väldigt noga med att liksom föra ner, göra tabeller. Allt det där gör att man på ett annat sätt blir motiverad att göra sin resa. Så vikten, att väga sig, ja det är bra att göra, men då behöver man väga sig varje dag. Och så gör man ett överslag över veckan vad man har vägt. Liksom. För att det kan skilja sig kilo på liksom hur mycket vätska kroppen har bundit och allt sånt där. Så att ett överslag är bra, men du behöver också komplement att mäta. Liksom, att du mäter på några punkter på kroppen och så kan man se hur mycket centimeter man minskar. Också att man tar kort på sig själv så man kan göra en okulär besiktning. Det vill säga man ser hur man ser ut. Liksom. Det är nästan den bästa grejen, ska jag säga. Att man tittar. Och det är väldigt, det finns inne på appen där också, att man tar kort varje vecka. Och det är en väldigt rolig resa att följa. Att man liksom går ner i vikt och att man blir bättre och allt sånt där. Myt nummer 9. Träningsverk, då har man fått jättebra effekt. Nej, det behöver inte alls vara så, utan det kan ju bero på massvis med olika faktorer. Är du otränad så får man ju mycket träningsverk, mycket, mycket enklare. Men det är liksom ingen indikator på att ditt pass har varit bra, utan det är egentligen bara hur mycket blödning du har fått in i muskeln, vilket i och för sig är bra, men det säger väldigt lite om passet. Så att hela tiden så här, vara ute efter att man ska få träningsverk, det är inte rätt perspektiv liksom. Myt nummer 10. Här alla tjejer, lyssna nu. Jag kommer se ut som en bodybuilder, har jag många av mina PT-kunder. Jag vill inte, eller inte jag kommer se ut, utan de säger så här, jag vill inte se ut som en bodybuilder, det är jätteviktigt. Då brukar jag säga att du kommer inte se ut som en bodybuilder. För de flesta av de tjejerna, de har käkat anabola steroider. Och de som inte har gjort det, de har tränat väldigt, väldigt länge. Väldigt, väldigt hårt. Att bygga den typen av muskler, speciellt för en tjej. Alltså du måste ut, det där är också grejen varför folk inte har muskler. Det gör jävligt ont att skaffa sig muskler. Hypotrofi, man måste få sår i muskulaturen, annars så händer ingenting. Och det är det som gör att folk inte lyckas. Om jag går och tittar på ett gym, jag kan titta på folk och säga, men du har inte muskler, jag kan berätta varför, vilket jag inte gör. Utan du går och rycker lite i vikterna, sådär. Alltså för att bygga muskler måste du pressa dig själv. Det är inget, inte in och göra det på gymmet nu när direkt. Utan gäller att för att kunna pressa sig själv måste kroppen klara av det. För annars är det liksom som att skjuta en kanon från en kanot. Va? Du kommer välta. Utan det är otroligt viktigt. Det tar månader, kanske ett halvår att bygga upp en kropp där liksom muskler och allt och framförallt senfästen och sånt har blivit tillräckligt starka för att klara den typen av belastning. Och tittar man på datatomografier, sådana skivröntgen på folk som tränar och tittar på blodgenomströmningen som är en indikator vilken del man använder. Tittar på blodgenomströmningen jämfört med muskel jämfört mot en sena så är den typ dubbel i muskeln. Så att det går typ dubbelt så fort att bygga muskler som att liksom stärka upp senfästen och det. Och det är det perspektiv man måste ha. Du kan inte trycka på förrän din kropp är förberedd på det här. Men när den väl är förberedd och tittar man då på folk på gymmet. Så här, muskelbyggnad, det sker någonstans close to failure eller failure. Alltså så nära max du kan komma. Och de flesta människor vet inte ens vad det är. Det gör fucking jävla ont. Alltså den där att pressa sig själv de här liksom darriga gångerna upp. Om man ska gå all to failure hela vägen eller om du ska gå i närheten, det där debatterar de inom forskningsvärlden. Men jag brukar säga så där till mina kunder att det där nästan, eller failure, det är nästan. För att det är få människor som liksom klarar sig att ha pannbenet att pressa sig hela vägen. Så att för att få den typen av muskler måste man pressa sig på det sättet hela vägen. Gång på gång, flera gånger i veckan under många års tid. Så att, för att du går och lyfter lite skrot som tjej och gör någon biceps curls, du kommer inte få någon svarsning i armar. Det kommer inte hända. Utan det tar tid. Det kräver enorm fokus och en enorm vilja. Och det är det jag skulle säga om folk på gymmet. De går och rycker liksom lite grejer där. De pressar sig inte alls den hela vägen som man behöver. Nummer 11. Du behöver gå till gymmet för att du ska få stora muskler. Absolut inte. Jag skrev ju min första träningsbok för 20 år sedan som hette 15 med Paolo. Och det är Sveriges mest sålda träningsbok någonsin. Och det var rätt nytt om egen kroppsövning och kroppsviktsövning. Och det var bara det liksom, och pass och sånt. Och folk, det är lite svårare att bygga muskler. Som vi sa, att man skulle ta sig till failure eller close to failure. Men folk säger ju ofta, om man är kompisar då, som säger, som lyfter vikt, så här, hur fan ska du få tyngd i det där? Ja, men så här, okej. För man, muskel, den, alltså sen är det där, det har vi pratat om i podden förut också. Det går lite in i varandra där, vad den absolut bästa alltså antal repetitioner man ska göra. Men enkelt kan man säga, mellan 7 och 15 lägger liksom idealet för att bygga större muskler. Under 5 så är det idealet för att bygga styrka. Och över 15 är uthållighet. Men du bygger fortfarande muskler om du gör 100 armhävningar. Men det kanske inte blir lika optimal liksom, fokus på just muskelbyggandet. Så att för att få riktigt tyngd i övningarna så krävs det. Det är det som är grejen. Det krävs lite mer kunskap när det gäller hemträning. Och hur man gör varianter och allt sånt där. Men jag brukar... Enkelt sätt kan man säga så här, okej, om du kan göra 20 armhävningar, då är det dags kanske att liksom se till att du får lite mer utmaningar. Och då kan du liksom höja upp fötterna och kan sätta fötterna på en stol. Och så är jag plötsligt så nere på 10. Okej. Blir det lite svårt, då kan du gå upp liksom på tårna och ha liksom rumpan över händerna så du står nästan som en halv benböj. Och så gör du armhävningar där. Helt plötsligt så går det liksom från 20 till 10. Och när man gör det så kan man gå ner. Om du gör 20 sådana, vilket du inte kommer göra. Men om du nu lyckas med det, då är det bara att gå ner på golvet igen. Och sen så gör du armhävning på en hand. Och gör du 20 sådana, då kan du göra armhävning med en hand. Du vet, det finns en det finns en källa med övningar. Som gör att man kan liksom öka tyngden konstant. Och det är samma sak med benen. Liksom. Jag menar, knäböj. Kan du göra 10 knäböj? Ja, gör knäböj på ett ben då. Och kan du göra 10 där? Gör pistols. Liksom. Så det finns ju alltid övningar rätt länge. Sen är benen kanske man kanske ska lägga till någon vikt då. För att det kan vara svårt att få riktigt tyngd där. Men för armarna så absolut. Nu ska vi se. 12. Jag svettas mycket så det var ett jättebra pass. Inte nödvändigtvis. Det visar att du har ett system som funkar. Det är kroppens kylsystem. Så det är bra för kroppen att man svettas och inte blir överhettad. Men det behöver inte betyda att du har gjort ett jättebra pass. Det bara visar att du har bra, att din kropp funkar. Och sen är det också rent ärftligt. En del svettas mer, en del svettas mindre och allt sånt där. Nummer 13. Det här med, och det där ser man ofta folk så här. Ja, men, oj, du vet, de har tränat klart och sen så måste man äta en proteindrink. För annars är typ hela träningen bortkastad om man inte äter den där proteindrinken precis efter vad det heter på engelska. Anabolic window, att det finns liksom ett fönster där man liksom kan bygga muskler och då är det viktigt att äta det. Nej, det där stämmer inte, utan det är liksom, och det där kan ju helt slappna av med det. Jag måste äta liksom kreatinet där och så här. Jag såg någon forskningsrapport på det där. Det alltså, proteinupptag, det sker även 24 timmar efter du har tränat. Inte optimalt, men det sker fortfarande. Men de säger att så här, 6 timmar, helt okej. Okay, liksom. Så du kan både duscha, kamma dig och sminka dig om du tycker det är fint. Så kan du lugnt gå hem, göra ett ordentligt proteinrikt mål och käka. Sluta stressa. Det där är bara såna grejer som den här proteinbusinessindustrin har uppfunnit för att ni ska få lite panik. Den sista då. Kom i form till sommaren. Det är den här klassiken. Och det där är alla ni som hoppar på de där snabba lösningarna. Ni kommer aldrig, ni kanske lyckas komma lite form, men ni kommer aldrig lyckas behålla den. För att träning, hälsa, muskler, det är inte en spurt. Det är ett extremt långdistanslopp. Något man ska göra konstant resten av livet. Ända till den dagen du dör. En dag som kommer vara mycket längre bort om du tränar. Bevisligen så. Plus att kvaliteten på de här sista åren kommer vara mycket, mycket högre om du tränar. Så att du måste ha ett långsiktigt perspektiv på träning. Vi pratade om det där med att skjuta liksom en kanon från en kanot. Ett, du måste förbereda kroppen på liksom på att den mycket den här SS springa maraton och så sätter folk igång och löptränar i april. Ja, du kommer säkert greja maraton om du är liksom hyfsat vältränad. Men hur mår ryggen efter det? Kommer du få något som ett problem som kommer krypandes liksom resten av livet för att du gjorde det där och inte var riktigt förberedd, va? Ett maraton är en enorm belastning. Jag skulle aldrig springa ett maraton själv. Jag tycker det blir en för stor belastning. Plus att det tar för mycket tid från min andra träning. Om jag ska genomföra ett maraton och göra det utan att skada mig själv. Då måste man ju liksom löpträna mycket. Sen är all respekt som gör det. Jag har liksom ingen så här, men jag tycker inte det är ett ideal i min träning. Och inte för någon av mina kunder heller. Eller folk jag ger råd till. Utan jag tycker man ska springa mycket kortare. Det är mycket som händer när man springer för mycket. Och jag är själv löpare, va? Jag tycker att man ska hålla det måttligt. För män också med libido och allt sånt där löptränar. Det är inte optimalt, kan jag säga. Var vi någonstans? Kommer form till sommaren, just det. Och sätter man igång med de här liksom supergrejerna som ska vara stressa igång, då kommer skadorna. Armbågarna, ryggen, knäna, alltså, och de här typerna av skador, axlar, de här typerna av skador, de är svårlösta. De kan sitta kvar resten av livet om du inte gör rätt grejer. Så hur ska man träna då, idealiskt? Jag skulle säga att du behöver ett par saker tillsammans. Du behöver vara smidig, du behöver vara explosiv, du behöver vara stark och du behöver vara kondis. Och när man är motionär så du ska inte bli värd, du ska inte bli världens starkaste människa. Du ska inte bli världens snabbaste löpare. Alltså, men du ska vara hyfsad på att springa. Du ska vara hyfsat stark. Du ska vara hyfsat vig, hyfsat smidig. För att bli väldigt, väldigt bra på något så måste man specialisera sig. Och specialisering, det är i princip ett hot mot liksom hälsan. Det är inte bra. Du ska inte bli löpare, utan du ska må bra. Du ska inte vara styrkelyftare liksom. Om du inte ska tävla i det liksom. Men i min ålder så är det kul att tävla och allt sånt där. Men Det är en balans det där. Om man ger för mycket tid på en sak, styrka, då kommer man få kompromissa med andra saker. Så jag lägger mycket tid på rörlighet. Därför är jag en smidig farbror. Men jag ser till att bygga muskler. Jag använder knappt några vikter. Men jag anser att till exempel chins är kung av ryggövningar. Armhävningar går ju liksom att variera in alltså i evigheter med olika typer av armhävningar. Så att det handlar bara lite om kunskap liksom. Plus att grejen när man tränar med sin egen kropp, det är att man alltid har väldigt nära på till gymmet. Va? Det är egentligen bara ner på golvet och göra armhävningar. Jag behöver inte ens sätta på träningskläder. Jag tränar ju till och med kallingen liksom, och my favorite, träna kallingen. Det var folk som gnällde på det för ett tag sedan här på Instagram. Då, bara för att bevisa att jag tar åt mig av kritiken, då stod jag på händer utan kalsonger. Eller ja, utan någonting och utan kalsonger. Det var populärt. Så det var de här myterna. Hoppas ni varit lite visare. I slutändan så försöker de ofta göra något som är relativt enkelt till komplicerat för att ni ska betala pengar för det. Och det är klart, behöver man stöd och sånt där, visst, betala liksom. Men så här är det. Vill du gå ner i vikt, ligg på ett kaloriminus. Vill du bli starkare, lyft tungt. Det är inte så här, hitta något framförallt. Hitta något du tycker är kul. Så vad jag tycker är kul. Jag älskar kampsport. Jag har hållit på med det hela livet. Och gillar liksom hela den miljön. Så där. Men jag kan förstå folk som tycker att det är en skitpissig miljö. Liksom och så där. Men hitta något ni tycker om. För det är nödvändigt. För det här är något ni ska göra resten av livet. Då vill man ha något som man tycker om. Som är kul och allt sånt där. Så hoppas ni blev lite visare. Och så hörs vi snart igen. Det blir nog en podd till. Sen åker jag iväg den 7. Får se om jag lyckas spela in om 2 poddar i veckan här. Men det kanske inte blir någon podd. Då är jag nere och plockar oliver i Italien. Men vill ni ha träning med mig, coachpaolo.se, och gå gärna in och köp lite olivolja och pasta di Garagnano, eller ris från vi har ris från Principato di Lucetio, det vill säga där man startar italiensk risodling på 1400-talet. Så att på robertos.shop är det inte bara liksom vilken pasta som helst, det är pasta di Garagnano där den torkade pastan uppfinns. Det är liksom ris från stället där man började odla ris och så vidare och så vidare. Så in och shoppa robertos.shop och ha en riktigt trevlig kväll, morgon, vad det nu är när ni lyssnar på det här. Hej då!
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.